Spelsnack avsnitt 568. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Oliver.
What's up, gamers? Hit that like button, subscribe, my homies, jabronis.
Och Adam. Jag ber om ursäkt, Adam, att du får följa det där vidriga uttalandet.
Jag godtar ursäkten den här gången.
Fast Adam, är inte du lite av en capital G gamer?
Alltså, jag vill ju inte beblanda mig med dem, men jag antar att jag hamnar med dem.
Skulle inte, alltså, alla vi skulle egentligen, alla skulle egentligen typ hamna, eller så här, andra som ser på oss skulle placera oss i det facket, även om jag tror att vi i den här podden alltid har varit så att nej, men alltså, vi kallar oss inte gamers, för det har fått en negativ association.
Man är ju en gamer, men jag hade aldrig satt det liksom i en typ Twitter-bio eller någonting.
Nej, gamer.
Husband gamer.
Husband gamer.
Usch.
Och det är bara för att det är någonting som man liksom kan störa sig på. Typ man ser sådana här Facebook-inlägg på... Eftersom allt på Facebook som handlar om spel är negativt, i princip.
We the gamers.
We the gamers. Oh, they don't service the gamers. Eller typ att det här fanservice har liksom blivit ett grej för att ha snusk med sig. Liksom, om du har en lättklädd karaktär i spelet, då är det fanservice.
Ja, det är en sak som har spilt över från anime-kulturen.
Och det är liksom så här, jag vet inte riktigt om... Jag tycker inte om att det kallas fanservice, för att... Det är liksom, alla fans vill ju inte ha det. Och fanservice skulle kunna vara något helt annat. Det är liksom så här, vi vet vad våra fans tycker om, och då servar man liksom den. Typ som när... varenda Star Wars-serie ska typ ha samma liksom callbacks. Då är det liksom lite fanservice.
Alltså, de fans som vill ha sånt vill ha det mer än de som inte vill ha det, inte vill ha det. If that makes sense.
Jo, men jag tror bara att resten av befolkningen, de har inte tid att bry sig. Jag tror att det är det som är grejen.
Det är det, liksom. Nej. Alltså... Nej, ifall Metroid 4 kommer ut och det börjar med att typ Samus liksom går på catwalken naken, så då blir jag ju ganska sned.
Blir du verkligen det?
Ja.
Nu hon går ut där och bara, now this is Zero Suit, och bara sliter av den.
Men då kan du ju gå ut på Facebook sen och skriva, now Nintendo service the fans.
Minus dräkten. Det är födelsekostymen.
för jag lyssnade på en annan podd som pratade lite om det här med typ försäljningssiffrorna för Dragon Age, som inte var liksom speciellt bra då. Och det har gjort att BioWare har omstrukturerats, och nu har liksom de är all in på Mass Effect. Och det var liksom det, för det är en sak som jag undrat, det är så här, hur har alla de här YouTubers som bara liksom hatar på allting blivit så jävla stora? Liksom, hur hände det? Och de pratade lite om det, och då sa de att företagen har sig lite själva att skylla, för att de gick över från att liksom typ försöka få press liksom från traditionell media, liksom som ja, men typ IGN, liksom typ de traditionella liksom spelmedia, och gick över till influencers istället. Som inte har liksom någon form av typ, ja, men det finns liksom ingen pressetik liksom där, för att det är ett nytt grej. Det finns liksom ingen så här, hur ska du bete dig liksom, håll dig inom lagens ramar, och det liksom, så kan du göra vad du vill. Och då har man lagt alla pengar där, vilket har gjort att de här människorna har fått en jättestor följarskara. Och liksom har det så att, ja, men de har nästan behandlats liksom som typ kungar, kan man säga. Liksom så att ni liksom sätter agendan nästan. Och sen så när det hamnar något som inte de tycker om, så har det liksom vänt, för då har de börjat kritisera. Och sen så får de, och eftersom algoritmerna funkar så att outrage gör att allt blir så himla stort, så har de hakat in på de spåren, och så har det liksom eskalerat.
Men det är typ som politik, psykologi, liksom hur man ser vad Trump gör, liksom att allting han gör handlar om att liksom slänga blame på någon. Och snacka aldrig om lösningar, utan det är bara liksom, ja, men det här flygplanet kraschar för att det är DI i kontrolltornet och skit. Och
de borde flygit under det eller över det. De borde inte varit på samma höjd.
Alltså, det var helt sjukt när jag såg det, hans liksom pressuttalande. Det var nästan som att jag bara, alltså, det är en AI som har slängt ihop det här, men det var tydligen på riktigt. kolla upp det. Det är verkligen hilarious.
Så om det inte vore så himla tragiskt.
Ja, jo, ja. Precis. Men man, alltså, vid det här laget så man måste ju skratta. Liksom. Det, vi är där vi är. Det är ingen idé att gråta sig till söms längre. Men det samma funkar med liksom popkultur. Liksom. Alltså, de här kontorna som spyr galla över allting som är Star Wars för att det är så jävla woke. Och det drar ju till sig liksinnade för att de bara, åh, här är en haven för mitt äckleri. Men det drar också till sig folk som vill pusha tillbaka liksom och säga ifrån. Så att det, alltså, ja. Nu för tiden, alltså jag bara vägrar klicka på allt sånt.
Ja, men du... Facebook fungerar ju också så att du behöver inte ens klicka på det. Det räcker med att du hovrar över det några sekunder längre för att Facebook bara, ah, det här vill du läsa mer av.
Det är därför man inte använder Facebook. För Facebook är hemskt.
Ja, men jag jobbar med Facebook. Ja, men, så jag är liksom lite tvungen.
Okej, för er vanliga dödliga, använd inte Facebook. Om ni inte absolut måste, men använd inte annars.
Nej, det är liksom så här, att man har liksom kunnat tjäna pengar på den liksom typ illviljan, det är det som har förstört mycket.
Mm.
Och sen liksom spelföretagens vilja då att liksom säga att ah, men kritik är ju inte jättebra för oss, så att vi tar de här liksom influencers som kommer säga bra saker om vårt spel, så kommer vi få jättemycket betalande kunder tills det inte funkar längre, för att helt plötsligt tjänar man pengar om man gör tvärtom.
Mm.
Men de här människorna förstör ju för liksom folk liksinnade också som inte är kräk. Ja, för ja, helt plötsligt blir, är bara, okej, okay, de... men alltså jag håller faktiskt lite med liksom vad den här personen håller med om, men jag tycker inte sitta och spigalla över det, bara att, ja men då spelar jag inte det spelet, eller då kollar jag inte på den filmen, eller men
det är liksom, men då känner man liksom att,
nej,
det är som inte
du gillade inte The Last Jedi. Men inte på grund av de liksom idiotanledningarna som de här rabiata jävlarna. Så att du kan liksom inte riktigt prata om The Last Jedi utan att bli ihopvuntad med idioter.
Exakt, jag kan inte liksom säga så här, jag gillar inte The Last Jedi för att, för alla bara, den här killen, han är på vår sida. Och jag bara, nej. För att ni var typ jättearg över att Luke slängde sin jäkla ljussaber över klippkanten och han har liksom blivit en gammal surgubbe. Det älskade jag. Det var ju det som var så kul. För att,
ja.
Just det här med att jag hade inte förväntat mig att Luke skulle vara sådan, och det gör det spännande.
Ja.
Än att han skulle liksom vara den här typ Jedi-mastern som bara liksom såhär, och jag är så jävla grym.
Superman.
Ja, men precis. Och då bara såhär, okej, okay, why do we need anyone else, typ?
Hur ger man djup till en liksom såhär legacy-karaktär som inte fanns där förut?
Ja, men, sen är det bara synd att de inte löpte linan ut med det då. Rian Johnson hade mer än gärna fått göra den tredje filmen.
Han borde ha gjort alla tre, ärligt talat.
Ja, faktiskt.
För då hade han kunnat planera det. Liksom. Han hade inte blivit in... För det var inte han som bestämde att Luke hade försvunnit. Utan han var bara tvungen liksom, att jag måste hitta på en rimlig anledning till att han har avskärmat sig från alla. Mm. Och då, liksom, så att han hade liksom ett tufft jobb från första början. Och han kan inte heller göra beslut som boxar in den tredje filmens manusförfattare på något sätt. Eller ja, nu blev det ju lite så för att han dödade Luke.
Han försökte ju boxa in dem, men de tog en fucking slägga och försökte slå sig ut på ett helt misslyckat sätt.
Hade den tredje filmen gjorts idag så hade jag sagt att någon sa, gör den tredje filmen i ChatGPT som om det vore Reddit.
Ja,
men de måste ha hittat en Reddit-post bara. För att jag kommer ihåg när vi såg den på bio och jag sa, det här känns som en typ, du vet, man läser typ att någon gillar inte ett spel och sen har de skrivit ut en jättestort så här första inlägg hur de tycker att spelet borde varit, och så läser man och bara, den här människan är inte klok.
Det är en sån här liksom så här fantasi rewrite ungefär.
Och bara det är så här, vi tar kejsaren tillbaka.
Ja, och Rey är inte liksom nobody. Det är inte någon som har liksom, som är ämnad, som kommer från ingenting men är ämnad för storhet ändå, utan det är också galaxens mest mäktiga figur är din, det är släkt plötsligt. Det var som en feberdröm när jag kollade på den. Och det var...
Jag satt och var på så dåligt humör.
Ja, jag med. Och liksom inte ens actionscenerna är coola. Liksom. Det är typ den har nästan ingenting. Den är snyggt filmad. Och skådespelarna är fortfarande, alltså de gör det bästa de kan med vad de har. Jag tycker att liksom den nya ensemblen, Daisy Ridley, John Boyega och
Oscar Isaac.
Oscar Isaac, och jag tänker han, Kylo Ren, Adam Driver. Alltså ja. Adam Driver är en snuskigt bra skådespelare. Men de har verkligen ingenting att arbeta med. Oscar Isaac är den som tvingas bara, oh, somehow Palpatine returned. Så det är verkligen ja, och jag klandrar inte ens skaparna av den filmen. Jag klandrar inte J.J. Abrams, jag klandrar inte Terry, vad han nu heter, som skrev manuset, för att de fick inte ens liksom den tid de behövde. Liksom, det var tanken att Colin Trevorrow skulle göra den tredje filmen. Och de bara, men vi gillar inte liksom din riktning, så vi sparkar dig. Och de skjuter inte ens upp filmen, utan de hade typ halva tiden på sig att slänga ihop någonting. Så att
alltså ja, det, så det är Disneys fel.
Det är Disneys fel. Mm. Och inte för att de är woke.
Nej, för att de är inkompetenta.
Ja, de verkligen bara kastade bort liksom vad som hade kunnat bli något väldigt speciellt. Men du kommer inte att höra mig sitta och gnälla på Disney på Twitter liksom, även om jag inte alltid är överens med vad de gör, för att då är jag liksom nästa typ the quartering eller någonting. Nej tack.
Så här ja. Hade Disney verkligen varit woke, så hade förmodligen tredje Star Wars-filmen varit mer spännande. Alltså om man nu ska komma på den definitionen, för att de tog verkligen den säkraste jäkla utgången med den filmen. Eller de försökte göra den säkraste utgången med den filmen.
Mm.
För de lyssnade på alla Outrage-fans. Och sen gjordes det en film på det typ. Kändes som. Jag kan inte säga att jag vet. För jag ska inte säga att jag vet, men det kändes så när man såg filmen.
Ja, ja nej, man vet aldrig. Men... Ja, nej, det är väldigt synd, för att jag var väldigt, väldigt, väldigt förtjust i de nya karaktärerna.
Mm. Men vi ska inte prata om Star Wars. Vi har inget nytt Star Wars-spel på G, vad vi vet.
Ja, alltså de insisterar på att Knights of the Old Republic remaken inte är nedlagd ännu. Så att,
det tror jag inte på.
Nej, vi får se när det blir. I'm calling it. Half-Life 3 kommer komma ut före Knights of the Old Republic remake.
Ja, men Half-Life episode 3 var heller aldrig nedlagt. Så att who knows, om 20 år kanske vi sitter här och bara fuck yeah, Knights of the Old Republic remake. Ja. Det ser ut som ett PlayStation 1-spel.
Jag tänkte, alltså tänk alltså, Severance säsong 2 har kommit ut. Och den serien, alltså som sagt, ifall du inte har hört talas om den och inte vet vad det är, bara kolla på den. Kolla inte ens upp någonting, bara kolla på den, för att den är typ den bästa serien som går just nu. Och jag satt och funderade på, för jag tror det var 2 år mellan första och andra säsongen.
Ja.
Och jag sa till Jenny när vi satt och kollade liksom på, alltså om de ska göra typ 4, vi kommer vara över 40 när vi får se hur det här slutar.
Var det inte till och med 3 år?
Ja, det kanske till och med var så. Ja, men det är för att liksom serier i och med att allting är liksom på de här olika tjänsterna och budget har liksom ballonat och allt sånt. Så, alltså man behöver liksom inte släppa en säsong varje år av en serie. Så att ja, nej, det man får vänta länge.
Ja, men så är det. Men vi har ju faktiskt spelat ett rymdspel, jag och Amanda i alla fall.
Det stämmer.
Så vi har ju spelat Citizen Sleeper 2.
Star Wars Vector.
Precis, som är uppföljaren då till Citizen Sleeper som släpptes 2022.
Mm.
Och ja, Amanda, du har ju spelat mer, betydligt mer än vad jag har gjort. Jag har väl spelat kanske 2-3 timmar eller någonting sånt.
Du har haft det i typ en månad nu nästan.
Ja, jag har haft det i närmare det i alla fall. Det var ju nämligen så att jag fick ju spelet 20 dagar innan embargo. Men jag är precis i slutet nu. Det var lite längre än vad jag faktiskt hade väntat mig att det skulle vara. Betydligt längre än det första spelet framförallt, som man nog kan springa igenom på ungefär 8 timmar. Jag tror att jag spelade det längre, men Jag fick ju lite uppleva Citizen Sleeper på ett liknande sätt som jag gjorde förra gången, för att jag hade lite svårt att komma in i första spelet men tyckte liksom att berättelsen var oerhört intressant. Däremot så, det är ganska så mycket att ta i beaktande, det vill säga de olika systemen, vad som ska användas när, vad som är mest optimalt. Helt enkelt att varje cykel ska optimeras på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån de tärningarna man har. Och framförallt så finns det ju olika typer av cykelklockor som kanske tickar upp då, exempelvis om man är jagad. Så det finns ju vissa stressmoment som man liksom inte riktigt vet hur man ska hantera ett första varv och vad som då händer med en. Så när jag började komma in i det så startade jag om spelet från början. Då hade jag ändå spelat x antal timmar, slopade det, började om och sedan så fick jag ju världens pangupplevelse. För då kände jag ju liksom att jag dels var varm i kläderna och dels hade det här magnifika men ändå lilla rymdäventyret.
Ja, alltså Amanda och jag är lite olika här. För att Amanda känner sig bara, det här går åt helvete, jag startar om. Och jag är typ så här, jag vägrar starta om. Jag tycker inte börja om. Jag är så här bara, det fuckar du för mig. Jag bara, nej, jag får leva med det. Det är bara att köra på. Så att vi har ju haft en lite olika upplevelse för två år nu. Men för de som inte vet så, Citizen Sleeper är liksom ett litet speciellt spel med tanke på att det spelas inte riktigt som många andra spel.
Nej, men precis.
Så att det är mer inspirerat av ett typ tabletop RPG där du liksom kastar tärningar. Så du har ju, vad är det, fem?
Ja, men precis. Det är uttalat tärningar. Att det är bordsrollspel som är inspirationen, ja. Och du har dina tärningar att förhålla dig till varje gång. Och det är liksom inte det att du slår en tärning, utan tärningarna slumpas fram till dig efter att varje cykel påbörjas. Mm. Men det jag skulle säga innan i alla fall, bara för att knyta an till min lilla historia där, det var ju att jag fick ju spelet så pass mycket tidigare innan jag faktiskt skulle skriva texten och publicera den på loading. Men det finns tre stycken olika svårighetsgrader den här gången, vilket det inte gjorde i första spelet. Så den första svårighetsgraden, som heter Safe, den är i stort sett ganska så mycket i likhet med första spelet. Sen så finns det en som heter Risky, och då kan man liksom få permanent skada. Och det är lite svårare helt enkelt att ta sig igenom spelet. Och den sista heter Dangerous, vilket innebär att om man dör, då är det permanent död.
Mm.
Det är betydligt klurigare rent strategiskt i det här spelet. Och jag började på normala svårighetsgraden. Och jag hade kommit, jag tror att det var ungefär 60 cykler in. När jag bara kände att jag har nästan målat in mig i ett hörn här. Med hur klurigt det här blev för mig. Så jag kände liksom att för att jag ska kunna få en så optimal upplevelse som möjligt och se så mycket som möjligt så får jag börja om från början helt enkelt. Och nu är jag ju precis på sluttampen och jag tycker att för mig har den andra svårighetsgraden varit mycket bättre. Just på grund av att när det gäller svårighetsgrader så kan det liksom vara så att om du har ett spel där du måste läsa mycket till exempel som det faktiskt är i Citizen Sleeper, då kan det vara att det inte känns balanserat om svårighetsgraden blir för hög.
Ja, nej men precis, så är det. Och ibland så känner man bara, fan jag vill bara se storyn nu, jag bryr mig liksom inte om det här micromanagement och då kan det vara skönt att sänka den. Jag kör på normal, som sagt. Och det, jag kan inte säga liksom jag tycker att spelet är mycket svårare, men det är bara att det är mer att hålla koll på, i alla fall som man är van mot Citizen Sleeper 1. För att Citizen Sleeper 1 var också rätt så, jag ska inte säga svårt, men det var knepigt att komma in i början. Man behöver liksom säga att okej, jag fattar inte riktigt. Och så måste man liksom testa lite olika grejer. För där, i ettan så behövde du bara liksom ha koll på, du hade en stabilizer du behövde köpa för att din sleeper då som du är inte skulle liksom hamna i någon form av dåligt tillstånd kan man säga. Och sen behövde man också hålla koll på mat såklart. Det var liksom de två resurserna man hanterade utöver tärningskasten.
Jo, men precis. Man hade ju liksom sin hungermätare och där är ju saker som är ganska så lätt att få tag i. Medan den här stabilisatorn var väldigt dyr.
Mm.
Så det är liksom sådana saker som man måste tänka på också. Vad kan jag verkligen spendera mina sura kronor på? Eller kryo som valutan heter i det här spelet.
Och i tvåan nu så har de liksom blåst upp det här systemet så att det är mycket större. Men du har ingen stabilizer den här gången. För att liksom din sleeper har blivit av med behovet av att ha den då så att säga. Men istället så har man liksom, nu har du crewmates, för du har ett litet skepp som du åker runt med, och du har crewmates och du kan ta uppdrag där du behöver liksom åka ut på dessa olika, liksom, du kanske behöver jaga några resurser eller göra någonting åt någon annan som man liksom åker ut i liksom solsystemet. Och första spelet var ju helt kopplat till en rymdstation som hela spelet utspelar sig på, så låste man upp den och liksom utforskar den. Men alltså nu har du flera olika platser du kan åka till, och varje plats kan också ha olika uppdrag som ger ytterligare platser att åka till. Och för att liksom, och då har du fler resurser du måste hantera, så du har liksom först fuel till ditt skepp, alltså bränsle. Sen har du också supplies på skeppet du måste ha, för att när du är ute på de här uppdragen då är du liksom inte vid någon typ rymdhamn där du kan liksom köpa fuel eller köpa supplies som du behöver, utan då är du liksom ute någonstans, och då har du liksom, det här är det du har att röra dig med innan det börjar gå åt helvete liksom. Och du måste ha tillräckligt med fuel för att komma dit, du måste ha tillräckligt med fuel för att komma hem, och sen beroende på hur uppdraget är uppbyggt liksom, när du kommer fram så har du också, för varje cykel så går det liksom åt supplies, så har du inte tillräckligt supplies då kommer du liksom börja svälta till slut, och när du svälter så kommer du också få mindre tärningskast att hantera, och den här gången har också tärningarna små liksom hälsomätare, att när du liksom hamnar på en nedåtgående spiral så kommer liksom, ja, det går snabbt ut för som jag fick uppleva.
Det är mycket skit på en och samma gång, yes, som kan träffa fläkten. Och framförallt så har vi ju att det går i olika led. Precis som du sa tidigare så har vi ju hungermätaren. Och om man sitter fast på ett uppdrag för länge, då börjar ju svälten kicka in. Och i sin tur så har man något som kallas en stressmätare. Så att man måste liksom aktivt hantera sin stress under spelets gång. Men när man är inne i de här uppdragen, då kan man inte få någon form av möjlighet att ta bort stress. För att på ens skepp i vanliga fall så kan man till exempel slå en tärning och vila upp sig, vilket då gör att man till exempel kan ta bort en stress beroende på utfallet då på den tärningen man slår. Så stressen ökar generellt sett hela tiden under de här uppdragen, och man kan inte lämna dem förrän de är slutförda eller...
Ja, eller om du lämnar dem och inte är klar med det du ska göra, då är liksom, du kan inte åka tillbaka dit, då är det uppdraget kört.
Ja, jo, men precis. Mm. Det var lite det jag menade, att du kan ju misslyckas med ett uppdrag, men då är det liksom påföljder som man får ta av det helt enkelt. Mm. Så man kan liksom inte mitt i uppdraget bara så här, ah, okej, okay, det här gick inte så jättebra, jag åker tillbaka till den platsen jag kom ifrån för att samla på mig mer förnödenheter eller kanske laga några tärningar, för tärningarna kan också gå sönder.
Mm.
Så man kan liksom inte reparera sånt under tidens gång när man är inne på uppdragen.
Och jag hamnade i en sån spiral. Alltså det var liksom verkligen otur på otur när jag var liksom på mitt första huvuduppdrag som var lite längre. Och eftersom tärningarna slumpas fram så har du också otur att kunna ha dåliga tärningskast. Och jag hade typ under de tre första cyklerna på det här uppdraget så hade jag dåligt med... Alltså mina tärningar var inte tillräckligt bra. Och jag måste ju, jag behöver inte använda dem, men man känner ju att man måste ju ta sig framåt, så att man liksom, för att har du, beroende på vilken siffra du har på tärningen, så har du också högre chans eller högre risk att ha negativ eller positiv utgångsläge då.
Eller neutral.
Ja, eller neutral. Så att liksom har du det högsta tärningskastet så är det så här 100% positivt, du kommer liksom få bäst utav det här. Har du liksom 4, då är det liksom, då är det, kan det vara 50-50 liksom, och hamnar du så här 1 och 2, då är det liksom nästan till högre grad att det liksom failar, men du kan ha tur. Liksom.
Ja, men precis, på de lägsta så kan man inte få en positiv utkomst, utan då är det ungefär 50% negativt och 50% neutralt, om inte jag missminner mig. Och när man går lite högre upp så går det mer emot det positiva. Och det är ju liksom det som är så himla klurigt också, att man kan verkligen hamna i en ond cirkel av att jag måste försöka använda mina tärningar. Men om man är på liksom en del av det här uppdraget där man ska lägga in sin tärning och det kanske är dessutom hög fara på den, då kan det bli extra klurigt dessutom att inte dra på sig någon mer stress. Så bara för att försöka rädda situationen så måste man försöka lägga sina tärningar, men om tärningarna inte är tillräckligt höga, då blir risken också väldigt hög att man faktiskt misslyckas. Så det blir liksom att det dåliga föder det dåliga på något sätt. Mm. Ibland har man ju tur att man får liksom sexan på den här sexsidiga tärningen, och då är det liksom 100% positivt. Såvida inte det är så att man kanske saknar en förmåga som gör att ens tärningskast sänks. För det finns också. Man har ju liksom ett form av träd där man kan uppgradera sina förmågor och liknande. Vilket då i sin tur gör att man kan öka chansen att man får en positiv utkomst till exempel. Mm. Så det är ju sånt som man behöver utveckla längs med vägens gång också. Och sen så har ju ens kompanjoner 2 stycken tärningar var.
Mm. Och de har även sina egna specialiseringar som de är bra på. Exakt. Så då får man liksom också säga att okej, var ska jag använda de här tärningarna? Så att med Citizen Sleeper 2 då, så har de verkligen lagt mycket mer tid på att du måste planera din tid på ett helt annat sätt. Och sen såklart, vissa uppdrag är ju också tidsbestämda. Och sen liksom hela utgångspunkten i Citizen Sleeper 2, det är ju att det är någon som jagar dig och ute efter dig. Liksom. Och det är så de får dig också att förflytta dig genom solsystemet. För att för varje cykel så liksom, då är det liksom större risk då att du blir hittad. Men när du byter plats, då kommer den här mätaren liksom att då sänkas med 3. Så då får man också plats, hur länge behöver jag vara kvar här och när behöver jag flytta på mig? Så det gör också att, liksom att man har en... Man liksom puttar egentligen till att utforska rymdsystemet istället för att men nu är jag på den här stationen, jag ska göra allt här innan jag liksom går vidare, utan du liksom måste stanna. Eller liksom röra på dig med jämna mellanrum. Så jag liksom, just nu har jag hållit på att bolla mellan 2 olika rymdstationer och bara för att liksom, jag försöker se så mycket som möjligt på de här innan jag måste åka någon annanstans. Och så plockar man på sig uppdrag längs vägen då.
Precis, och det finns några rymdstationer som är lite extra lätta för en liksom att stanna kvar på, med tanke på att det finns mycket fördelar med att stanna kvar där. Till exempel så nämnde jag ju tidigare att man kan ju laga sina tärningar. Och på en station så finns det möjlighet att köpa komponenter som gör att man faktiskt kan laga sig själv. Mm. Så när jag är där brukar jag köpa på mig lite sådana. Men precis som du sa tidigare, man är ju jagad. Och det är ju också liksom ett incitament för att man ska röra på sig. I första spelet, då var man bara på den här stora rymdstationen Erlyn's Eye.
Också jagad förvisso, men precis. Liksom... på ett lite annat sätt. Då.
Ja, och då visste man att SNARP, som är det här skurkaktiga företaget som har skapat Sleepers, har sänt ut någon som faktiskt kommer och försöker mula dig, mer eller mindre. Så det blir lite samma nerv där inledningsvis. Bara det att den här gången så är det en skurkaktig ledare som har tagit dig som gisslan. Och det är där spelet inleds. Och då är det ens kompis som kommer att rädda den.
Mm.
Men man vet inte det, för att man har drabbats av minnesförlust.
Ja, för att man har liksom... För att du ska...
En stabilisator har blivit spetsad, om inte jag missminner mig.
Ja, men det var så här, för att du liksom ska kunna fly från den här personen då, som har haft egentligen i ditt våld, så behövde du göra en reboot av systemet. Och ni behövde fly innan den rebooten var klar. Och det gör att du har minnesluckor, så du kommer liksom inte ihåg någonting.
Nej, men exakt.
Och det gör ju liksom att det här spelet har en helt annan ton än vad det förra spelet hade. Förra spelet var ju verkligen så här, du är ensam på den här stationen, du känner ingen och du måste liksom hitta din plats i den här världen. Medan här så har du ju liksom, du har folk du känner och folk känner igen dig. Det är bara att du har ingen aning om vilka de är. Så att det är mycket mer liksom... Det är en annan sammanhållning. Du liksom har en helt annan relation till de andra karaktärerna också, för att du vet att du har en plats här. Och jag tror att det nästan jag skulle säga att det liknar mest, om man liksom tänker andra sci-fi-berättelser och sånt, nu när de liksom har blåst upp berättelsen, liksom, nu spänner den över hela det här liksom solsystemet och man får liksom lite veta vad som har hänt med den här världen, för man är liksom i The Belt och det har varit något handelskrig där tidigare, vilket gör att ni i princip helt utelämnade. Ni hör liksom inte till den högre civilisationen här. Det är The Expanse. Jag tycker att det här spelet känns väldigt influerat av The Expanse.
Jag tror du skulle säga Mass Effect 2 utan att ligga.
Ja, nej, men det är ju det här med kompanjoner och det att man har det liknar ju Mass Effect 2, men jag tycker liksom hela storyns framtoning känns väldigt mycket som The Expanse.
Ja.
Alltså, det låter spännande. Verkligen som ett spel som Adam hade tokdiggat.
Jag tror att Adam hade gillat det här, ja.
Verkligen.
Ja. Alltså, det är nog ett spel man måste sätta sig med och känna på, för det är ett spel som är väldigt svårt att få grepp om. Jag har kollat lite sådana här korta trailers och lite sånt, och jag bara ser stillbilder och dialogrutor, och jag bara...
Och det är till stor del spelet är väldigt välskrivet. För jag kände samma sak när jag liksom spelade ettan, för att jag såg, det har liksom kommit ut på Game Pass, och spelet är ju fint, men samtidigt såg det också ut som en så här typ det här har någon typ slängt ihop och bara liksom, det kändes som shovelware nästan, liksom.
Ja.
Men det är liksom, sen när man läser och kommer in i det, så det, för att det är sällan det kommer liksom en hel vägg av text, det är väldigt så här styckesindelat och du får liksom lite text hela tiden, så det känns aldrig jobbigt att sitta och läsa det heller. Mm. Men det, man måste komma in i det. Det är liksom inte något så här att oh, men fan, jag ska in och liksom kötta lite fiender typ i Dynasty Warriors liksom, och jag vet att jag kommer ha 15 minutes of fun, utan det här blir verkligen så att okej, men nu ska jag sätta mig ner, jag ska ta det lugnt och jag ska liksom läsa och sätta mig in i det här. Men det, alltså, och då säger jag att jag tror inte att du hade behövt ens börja med tvåan av dem. Jag tror att nog du hade gillat ettan redan också.
Ja, verkligen. Det är ju ett fantastiskt spel, och precis som Jimmy säger så är det ju väldigt mycket läsande på det stora hela, men samtidigt så portioneras det ut så himla väl, och det är liksom en del dialoger som inkluderar små val, antingen vad man får säga eller någonting man kan få göra, och i det här spelet så har de lagt till en liten detalj, och det är att man kan göra ett val som har ett tärningskast i bakgrunden. Så det kan liksom vara att du ser någon göra någonting som du tycker inte känns rimligt eller någonting som du vill stoppa. Vad ska du då göra? Ska du skapa en distraktion eller ska du liksom typ tackla den här personen? Och då kan man välja och se, var är det helt enkelt jag har störst chans att lyckas? Och vad är det jag rent rollspelsmässigt vill åstadkomma i den här situationen? För det är ju så, det är ju väldigt mycket ett rollspel där man skapar sin egen berättelse, och den sleeper som man spelar som, det blir ju liksom att man bygger en värld för den att komma till sin rätt i, helt enkelt. För förutom Seraphin, som är ens bästa vän som man absolut inte har ett dugg minne av att man har haft, så skapar man liksom nya vänner på vägen som man kan se till ansluter sig till ens besättning, helt enkelt. Mm. Och det som jag uppskattar väldigt mycket, det är ju någonting som skaparen Gareth Damian Martin sa själv, att han tycker att det är väldigt spännande med ordinära karaktärer som hamnar i extraordinära situationer. Det vill säga att det är liksom inte riktigt storslaget. Det är aldrig det som Citizen Sleeper fokuserar på, utan det handlar väldigt mycket om, alltså, mänskliga känslor, mänskliga relationer och liksom de olika reaktionerna på det, för den delen. Sånt som man får vara med om. Och första spelet är ju väldigt mycket att hitta en plats. Och har man en plats på det här stället överhuvudtaget, i och med att en sleeper är liksom, det är nästintill en robot. Du har en artificiell kropp, men det har laddats upp ett mänskligt medvetande. Så du tänker och känner som en människa, men du har liksom ingen organisk kropp.
Mm.
Och man ses liksom inte på som en, om vi säger, högre stående varelse heller. Utan det här är ju personer som utnyttjas.
Ja, precis. Det är liksom så att här har vi oändlig arbetskraft. Första spelet är väldigt mycket kritik mot gig-ekonomin och grejer. Liksom att du ska bara vara där för att typ jobba.
Ja, men precis. Och det fortsätter också in i andra spelet. Och det känns ju som att om man gillar första spelet, vilket både jag och Jimmy gjorde väldigt mycket, vi älskar ju det spelet och tycker att det är ett av de bästa spelen som har släppts de senaste åren. Då är det svårt att se att man inte skulle gilla andra spelet alls. Det finns liksom nya beståndsdelar och ett mer omfattande system att sätta sig in i. Men grunden är densamma.
Mm. Ja, den liksom, okay, jag har inte spelat länge nu, men den jag känner, det jag gillade verkligen med ettan, det var det att det kändes mycket mer intimt. Eftersom det var mycket mindre skala. Du var liksom på den här stationen och du liksom, du kunde inte komma utanför. Medan här är det mycket större. Och jag vet ju inte hur jag kommer känna sen jag liksom har klarat det. Jag har ju bara spelat för 2-3 timmar kanske. Så jag får se, men jag tycker att systemet som sådant, att det har blåst upp och liksom alla lite mer hålla koll på, det har jag ingenting emot. Men jag tänker mer liksom storymässigt, så tyckte jag om det här lite mer intima, liksom att man är väldigt isolerad och sen liksom så, okej, vad är min plats i det här samhället, medan nu är det liksom berättelsen också blivit lite större då. Så jag får se helt enkelt. Men jag gillar det väldigt mycket hittills. Jag tycker det alltså, jag började spela lite igår för att jag har sett att jag måste spela lite i alla fall till idag. Och liksom, jag fastnar liksom direkt och bara så här, jag vill bara fortsätta liksom, och bara läsa och kolla och så där. Så att det, nej, men det är väldigt lovande.
Ja, men precis. Och bortsett från då det faktum att berättelsen är så otroligt tilldragande, stämningen är fantastisk. Alltså musiken som då Amos Roddy står för är verkligen fenomenal. Jag tycker fortfarande att spåren från det första spelet är något starkare. Men det finns vissa toner som liksom återkommer här som man känner igen ganska så väl. Och alltså det är fortfarande otroligt bra musik. Alltså gillar man musik där det tydligt hörs att det har inspirerats av rymden, så är det väldigt behaglig musik att ha i bakgrunden. Eller liksom ifall man bara behöver en liten känslig avkopplande stund, eller vad man ska säga. Men jag håller med dig också, Jimmy, att jag uppskattade den täta strukturen i första spelet väldigt mycket. Men samtidigt så är jag väldigt imponerad av vad hen har lyckats åstadkomma. Det är liksom en person som har skapat det här spelet, och det är verkligen helt fenomenalt. Liksom att lyckas skriva allt det, få alla trådar att hänga ihop, och ihop med det här systemet också som känns så fantastiskt unikt. Alltså det är liksom bara hatten av.
Mm. Men också det här, det visar också hur liksom starkt man kan göra någonting genom bara text.
Ja.
Och visst, det är inte som att säga, åh, böcker existerar inte. Men det är bara det att i böcker när du läser liksom, så får du liksom, då får du liksom fantisera ihop allting själv. Men nu eftersom spel är audiovisuellt så har du också liksom hur det ser ut och liksom börjar kunna sätta in i det. Så att inlevelsen kan bli en helt annan med hjälp av texten. För att texten förklarar ju också vad som händer runt omkring. Eftersom det finns ju inga mellansekvenser eller någonting sånt. Utan det är ju stillbilder och liksom väldigt... jag ska inte säga enkel grafik, men simpel. Liksom. Det är inte så här typ, här har vi 100 polygoner på det här superdetaljerade skeppet, utan det är liksom så här att, ja, men det är liksom en svart liten klump typ.
Så ja, att det... men precis. Och det är ju väldigt svårt att skapa otrolig inlevelse i så pass mycket text. Och det tycker jag att man verkligen har lyckats med här.
Mm. Men det är också kanske det som gör att det är så starkt också, just för att grafiken är rätt så simpel, och då kan den få blomma ut i text. Medan hade spelet varit superdetaljerat plus text, då hade det liksom varit så att jag önskar att jag hade kunnat gå runt här, du vet, för att det, liksom, det ser så levande ut till exempel. Men nu blir det mer så att texten blir det som, eller grafiken kompletterar texten snarare än tvärtom. Liksom, texten är i fokus och sen det som är runt omkring liksom lyfter det, så att man inte behöver, liksom, hjärnan behöver inte skapa allting själv från grunden, utan man ser de här olika referensramarna och sen så bara får det liksom blomma ut.
Ja. Miljöerna är ganska så alltså sparsmakade, men ändå stilrena tycker jag. Däremot så är det en tecknare som har gjort liksom den grafiska designen på karaktärerna. Och det är ju liksom också alltså väldigt spännande karaktärer som man får se, och de är väldigt minnesvärda. Både liksom i hur de agerar som personer, men också hur de faktiskt ser ut. Och om man har spelat första spelet och liksom är redo för ytterligare ett äventyr, det här är ju lite mer av ett äventyr som man får runt på, då kan man räkna med att få träffa en gammal kompis eller två.
Mm. Alltså det, du borde verkligen spela av den, jag tror att du hade gillat det.
Ja, jag sätter det på listan, ska se, och försöka ge den en chans någon gång.
Mm. Så vad har ni andra hittat på under veckan?
Vad har du spelat, Oliver?
Jag har spelat Call of Duty ett par kvällar, men det börjar liksom bli att det blir mindre och mindre Call of Duty, för att nu har jag nått max prestige och en nya säsongen har startat och det är typ ett par nya vapen med, så att det är ju lite spännande, så att jag är nog inte riktigt färdig än, men sen Switch 2 utannonseringen så har jag bara fått, för att jag är så lätt manipulerad liksom, ifall när en trailer kommer ut för ett spännande nytt spel, så blir det lite, då går jag tillbaka till liksom den gamla serien och
spela alla 13 spel.
Ja. och Oliver såg en liten teaser på Mario Kart 9 och nu sitter han och hårdtränar alla andra Mario Kart.
Super Mario Kart hela helgen.
Det var nog Mäkis fel, för att det var typ hans go-to liksom, när jag och Aldin kom och hälsade på att han ville spela Mario Kart. Och jag bara, fan, Mario Kart är rätt kul ändå. Men ja, jag ser väldigt mycket fram emot Switch 2 och att få se mer av spelen som kommer komma på release.
April!
April, ja. Först trodde jag att det var februari. Bara ja. För att,
det är inte vårt fel att amerikanerna inte kan få någonting rätt. Inte ens fucking kalendern.
Så jag har grottat ner mig lite i min Switch och... Så spelat en del Metroid-spel faktiskt, för att det började med att jag satte igång Metroid Dread och jag bara, fan, jag har aldrig klart det här på hard, så jag körde på hard och så tog jag mig igenom det på typ ett par dagar, för det är inte så jävla långt i spelet. Men jävlar vad bra det är. Och efter det så kände jag bara, jag kanske ska dra igenom Metroid Prime, men just det, jag har faktiskt aldrig tagit mig igenom Metroid Zero Mission. Även om jag älskar det spelet, för att den kassetten jag hade, jag köpte där, jag var på semester i typ, vad var det, Turkiet, och så det var någon piratkopia jag köpte för typ 50 spänn eller någonting, och sparfilerna blev korrupta liksom,
bara halva spelet på den,
ja, efter någon timme liksom, så att, för mig var det liksom, bara, hur snabbt kan jag liksom bara speedrunna detta innan spelet bara fuckar mig. Men så jag kom på att det finns bara expansion pack till Nintendo Online, vilket inte har intresserat mig så jävla mycket, för att utbudet till Game Boy Advance är, och det är kul att jag säger Game Boy Advance, men jag skulle säga ordet Advance i alla andra.
Det är samma, vi säger titlar på engelska och sen så fort det kommer en siffra då bara 8.
Ja, Metroid Prime 2.
Final Fantasy 7. Ska jag aldrig säga Final Fantasy 7. Det låter jättekonstigt.
Jag säger Final Fantasy VII.
Ja.
Ja, men jag säger liksom I'm advancing through the ranks. För att jag är liksom inte jättebrittiskt kodad i min engelska. Så jag skulle inte säga I'm advancing through the ranks.
Men... advancing through the ranks.
Ja. Through the ranks. Men just Game Boy Advance, för att jag alltid sagt det. Och jag tror att det är svårt att koppla om Game Boy Advance. Ja. Men det utbudet har inte intresserat mig jättemycket. Jag tycker att de Mario-spelen som de har där är inte de bästa Mario-spelen. Jag är inte intresserad av Fire Emblem eller Golden Sun och de här, utan det är just Metroid Zero Mission. Och på Nintendo 64 så är det liksom, alltså det är verkligen den sämsta generationen av spel. Även om jag har väldigt mycket så här nostalgisk kärlek till Nintendo 64 som konsol. Så, alltså, det är utan tvekan, ja, kanske inte, alltså, spel före första Nintendo liksom, alltså 8-bitars generationen, de har väl åldrats rätt dåligt, såhär E.T. på Atari och de är inte så jävla roliga idag.
Du kan ju inte säga det sämsta spelet liksom, det är så spel okay. som kraschar hela spelmarknaden.
Nej, men, typ, även de bästa av spelen har ju liksom inte åldrats jätteväl idag, så att, alltså
typ Secret of Monkey Island och alla dem liksom. Kom inte,
ja, men det är
ju
inte ett Atari-spel.
Det var inte första Secret of Monkey Island,
hade väl typ färg och grejer.
Ja, okej, okay, du tänker så. Men Pong, klassiker, ja. Oliver.
Ja, Pong har åldrats bättre än vad typ, vad fan heter det?
E.T., det var väl det vi kom fram till.
Ja, E.T., men jag tänkte det här Rare-spelet till Nintendo 64.
Ja, Jetpack Refueled, eller vad det heter.
Nej.
Det är svårt för två streck att åldras dåligt.
Nej, men ändå. Jetpack någonting, för det fanns som en så här bonusbana i Donkey Kong 64 också, man fick spela deras Jetpack-spel. Det var jättekul,
precis,
tyckte jag då.
Rare Nintendo 64 Jet Force Gemini, som jag hade på Nintendo 64 och även finns då på Switch Online. Och ja, nej, det är som, ja, nej, inte åldrats väl. Men
det är en väldigt cool titel.
Jet Force Gemini, ja.
Ja, det är en cool titel.
Det är inte en dålig, inte en kackig titel.
Nej.
Så men som sagt, så jag, alltså jag är så jävla sugen på att faktiskt ta mig igenom Metroid Zero Mission, och jag är precis i slutet av det spelet nu, och efter det så lär jag förmodligen hoppa in i Metroid Prime igen, för att tala om spel som åldrats väl, det åldras jävligt väl.
Det är riktigt, riktigt bra.
Och jag tog mig igenom Donkey Kong Tropical Freeze igen också.
Det sega aset.
Nej, alltså har du spelat det eller har du bara spelat?
Nej, jag har spelat Tropical Freeze. Jag har det på Wii U.
Alltså det är jag så jävla bra. Det är
jag
typ
tycker
en
att Donkey Kong, är så jävla seg. Det är inte kul att styra honom, så att det föll för mig helt.
Han har lite vikt, det har han. Men det liksom, spelar liksom in i momentumet man kan bygga upp. Det känns asbra.
För jävligt.
Den som, alltså, kolla Game Makers Toolkit-video på det
spelet. Jag behöver inte ha någon annan säga spel till mig är bra. Jag vet själv när jag spelat om jag tycker om det eller inte.
Tackar dig att jag Game Boy Color-versionen av Donkey Kong Country.
Mm. Ja, jag hade Game Boy, alltså inte ens Color-versionen. Den var, fy fan vad fult. Men jag är ingen massiv Donkey Kong Country-fan heller. Alltså, jag uppskattar.
Nej, jag förstår det.
Men jag... Men de här gamla spelen till Super Nintendo liksom, alltså, jag kan spela någon bana sen är jag trött på dem.
Jag älskar första spelet.
Du borde spela Nico de Rico The Magical World, eller vad det nu heter. Det är en Donkey Kong-klon som faktiskt är rätt så kul.
Roligt, jag hörde Tim Geddes prata om det.
Ja.
I deras podcast, och han hade det på sin topp 10, och jag har aldrig hört talas om det här spelet.
Nej. Det har världens mest generiska namn. Det ser ut som en Nickelodeon-barnprogram. Ja. Liksom.
Jag satte på en trailer och jag hade aldrig liksom...
Nej, men det är kul alltså.
Men tydligen, är det, du har spelat det alltså?
Ja, jag och Amanda spelar under julledigheten. Ja,
vi har bara någon bana kvar tror jag.
Nej, det vet vi. Vi har nog kommit över halva skulle jag tro. Men det är liksom, det är inte världens bästa co-op-spel. För att det är liksom, det finns en
inget
rad problem.
Inget plattformsspel är världens bästa co-op-spel.
Nej, men det här är lite sämre liksom. För att det är liksom, kameran zoomas inte ut och helt plötsligt så bestämmer sig kameran för att nej, men nu följer vi efter dig istället. Och det var så här, det var ju fel när du faller ner och dör just nu. Men hade man spelat själv så att, alltså det är rätt så tajt alltså.
Jag satte det på min så här wishlist på PlayStation för att, som sagt, jag aldrig talas om det. Och tydligen är det David Wise som gör musiken och han är ju en legend. Han gjorde musiken till Tropical Freeze. Alltså han har gjort massa bra grejer. Så att, ja. Jag har satt på min lista för att se ifall vi hamnar på det en gång kanske. Så det har varit en jävla massa Nintendo. Helt enkelt. Jag borde ta mig... För jag började spela Turok 2 för ett par månader sedan.
Just det, jag börjar med det också.
Ja, ett annat annan gammal pärla från min barndom som jag aldrig kunde ta mig igenom för att jag var för ung eller för dum för de här. Men de pusslen är fan förvirrande. Och remastern hjälper verkligen till med det där för att de har liksom satt ut massa utropsteckens symboler på allting du måste interakta med som gör det lite lättare. Och jag tog mig till den sista banan i spelet, vilket jag aldrig hade kommit till förut, och sen så har det bara blivit att jag har haft lust att spela annat och nu är jag rädd liksom att ifall jag inte tar mig tillbaka dit snart så kommer jag aldrig göra det. Så jag borde ta mig igenom det. Jag har faktiskt åldrats rätt väl på tal om Nintendo 64-spel, men det hjälper också att det är liksom en remaster av Night Dive. De har liksom uppdaterat både kontroller och sådana här grejer.
Night Dive vet vad de gör.
Mm, ja, det gör de. Vad är jag mer? Jag tror inte jag har spelat så mycket mer.
Nej, du har spelat 38 spel.
Ja.
Jag bara gick igenom hela listan över hela hösten också som jag inte har nämnt tidigare.
Testat lite av de här expansionsbanorna till Mario Kart 8 och är lite besviken.
Tårbanorna är inte jätteroliga.
Nej, är det de som är typ av Paris? Och,
ja.
Ja, verkligen.
Folk älskar liksom att de banorna ändrar sig. Liksom, du kör ett varv och sen så bara, nu är den här rondellen stängd så ska du åka här längre. Jag hatar det.
som koncept har jag inget emot det. Jag bara tycker att de banorna känns oinspirerade och trista. Liksom. Det, jag vill inte köra runt i Paris i ett Mario Kart-spel. Jag vill ha typ Ostberg och regnbågsvägar och sådana grejer. Lite fantasi. men alltså att det är väldigt sviktande vad jag, liksom vad jag, vissa barn är bara, åh, det här är ju jättebra. Och de första, jag kommer inte ihåg, det här Hyrule och Animal Crossing och F-Zero-banorna, kom de på release till Deluxe?
Mm, ja, för de var DLC-banor till Wii U-versionen.
Okej, okay. För de DLC-banorna, de är bra.
Alltså, Mario Kart 8-version av Mute City-låten är typ den bästa någonsin. Den är så jävla bra.
Du säger det varenda gång.
Ja, jag vet. Jag måste säga det varenda gång. Och så kommer de, som jag sa det på loading, jag bara, de borde göra musiken till nästa F-Zero. Och de bara, inga bögsaxofoner. Och man bara,
snälla. Ja, men det passar perfekt med Mario Kart. Alltså, de har ju liksom sin så här big band, liksom swing band.
Det är sånt jävla ös. Alltså, det känns bara som att det är jävla roligt när man spelar musiken till det spelet.
Jag testade F-Zero till Nintendo 64. För att det har jag aldrig gjort. Det enda F-Zero jag har spelat mer än typ 10 minuter är det till GameCube. Och det är ju kanonbra.
Mm. Spelar du inte F-Zero 99 när det kom?
Jo, jag körde väl ett par rundor. Men jag tycker att det gör sig inte till sin rätt liksom i med sprite-grafiken. Jag vill ha liksom mer
future graphics,
sane i banor och där man verkligen känner att jag kör i liksom 1300 km i timmen. Man får inte den fartkänslan i de gamla spelen.
Nej.
Nintendo 64-versionen är inte jättemycket bättre, för att säga. men det gjorde mig också, vad fan, jag hade så jävla hårt köpt ett nytt F-Zero ifall jag gjorde det. Men vid det här laget så är det en sån grej som liksom vanligtvis så kan man liksom tänka. Även när Metroid liksom hade en helt liksom en död period på många år där man liksom inte hört någonting, så var det ändå liksom att någon gång kommer Metroid att göra liksom en comeback. Och F-Zero är inte ett sånt spel som jag har liksom den någon confidence i att någon gång kommer det komma ett nytt fett jävla F-Zero. Jag vet faktiskt inte.
Ja, alltså nästan det bästa man kan hoppas på det är typ en remake av GX.
Ja, men även det känns väldigt osannolikt. Ja, men ja, alltså det är väl ett av dem, för att det jag tänkte fråga er idag, nu ska vi i och för sig låta Adam berätta vad han har spelat. Nej, först kanske.
Absolut inte.
men jag tänkte fråga er om vi liksom typ tillsammans kan slänga ihop en lista på om Nintendo skulle börja liksom skeppa ut GameCube-titlar på sin Nintendo Online-tjänst. Liksom, vad är liksom de spel som måste vara där dag ett? Så det kan vi fundera på lite, och så får Adam berätta vad du har spelat.
Jag har ju inte spelat 200 spel på en vecka som du har.
Det är dåligt.
Nej. Men jag har kopplat in mitt PlayStation VR 2 igen till PlayStation 1. För jag har gett upp om att koppla skiten till PC. Jag är så trött på det.
Det fungerar ju hur bra som helst, Adam.
Nej, alltså det är bara att drifta. Typ, jag spelar 5 minuter och så börjar kontrollerna drifta iväg för mig. Jag bara, hej.
Jag fattar. Farväl. Alltså, jag är så nöjd att det fungerar flawless, men jag har inga problem.
Så alltså, jag är så förargad.
Jag köpte en sån förlängningskabel till min USB Bluetooth-dongel, och så la jag det bara på skrivbordet, och sen har jag haft noll problem.
Jag har gjort exakt samma sak. Jag har samma dongel som dig. Och jag är så trött. Jag har stängt av det Bluetooth-kortet som redan fanns i datorn och allting. Och jag har senaste driver, så i alla fall.
Ja, jag har faktiskt inget Bluetooth-kort i min dator, så det kan hända att det är det som spökar för dig. Liksom, fast du har stängt av det.
Ja, säkert. Men de flesta... Ja, ja, hush. Ja, i alla fall. Så jag bara, fuck this. Konsol, jag får leva utan att spela om Half-Life Alyx ett tag till. Och så har jag började testa lite Resident Evil 4, och jag bara, åh, spooky, och så stängde jag av det. Jag ska ge den mer chans när jag har mer tid.
börjar fall liksom komma så... en bit in på village-delen liksom.
Mm.
Ja, så att du får känna på hur det faktiskt...
Är det första person?
Ja.
Resident Evil 4 i VR.
Ja, yes. Det är första person. Den har tredje person scener när man gör typ vissa movements och executions och
så när du klättrar upp en stege eller när du sparkar någon så går det liksom ut i tredje person och så gör en sparken så är det tillbaka första person, vilket är väldigt, väldigt jarring i början. Och det är typ det enda som jag skulle säga liksom håller tillbaka det från att vara liksom ett riktigt, 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 riktigt jävla bra VR-spel. För att de har verkligen lagt in arbete på den porten.
Ja, det hade varit så mycket roligare om man var fortfarande i första personen och bara kom ett ben svingades över kameran och träffade med ansiktet. Och, bara...
och du gör en roundhouse kick och du bara liksom tvingas göra en 360. Liksom.
Nej, man står rakt. Man bara ser typ, ungefär som en vindrutetorkare och det bara viner förbi. men i alla fall. Så det börjar jag spela lite. Men däremot, jag har spelat ut det första av de två Red Matter-spelen till PlayStation VR 2.
Vad är det för något?
Red Matter är ett pusselmysteriespel utvecklat av Vertical Robot. Det släpptes 2018, det första. Och det är i en alternativ, fiktiv version av kalla kriget. Det är inte de allierade mot Sovjet, utan det är typ något annat roligt namn som är typ, det är Sovjet men inte Sovjet. Mot någon... Ja, precis. Det var något typ Ballistaria eller något sådant konstigt namn. Och man är en agent som kallas Epsilon som åker till en sån här Sovjet forskningsbas på en av Saturnus månar. För det kommer mystiska signaler därifrån och man ska hitta information om ett projekt och bla bla bla. Och så ska man utforska där. Och det är ganska linjärt. Det är ett pusselspel och pusslerna är inte liksom de extremt mest avancerade så. Liksom de är inte extremt komplicerade att göra fysiskt. Men det är fortfarande att man får liksom tänka lite som till exempel att följa instruktioner och aktivera och i princip hacka en terminal eller liksom att arbeta med ett objekt i 3D för att komma, aha, det här är en ledtråd för den här koden, bla bla bla, sådana saker. Och interagera med utrustning och sånt. Och så det känns det ganska simpelt men fortfarande bra. Det känns som ett stabilt sån här första, nu vet jag inte om det är deras första VR-spel, men liksom som en början i alla fall. Och det är inte jättelångt. Det var typ strax över 3 timmar för mig. Det ser ut som att standardtiden är mellan 3-4 timmar eller något sånt på how long to beat. Och jag tyckte om hur det ser ut. Jag tycker om belysning. Jag tycker om att interagera med världen. Det är inte Half-Life Alyx med mängder objekt och sånt, tyvärr. Men jag kan säga att om man har ett PlayStation VR 2 eller liksom bara, vad ska vi spela? Red Matter är en bra start, skulle jag säga, om man vill hoppa in i lite pusselspel och så. Och jag har påbörjat 2:an som en direkt uppföljare som tar vid kort efter slutet av 1:an. Och jag har bara spelat typ 30 minuter ungefär av den. Och det är genast mycket mer ambitiöst och mer komplicerat. Till exempel i 1:an, då har man, du vet i Half-Life Alyx, man har den här knappen för att hoppa. Man drar in och så ser man liksom var man ska hoppa. Det finns en liknande fast längre, för då använder man sin jetpack. Och så flyger man dit. Man kan reglera hur snabbt man flyger. Så man kan ha milt plattformande där. Så man ska aktivera en kärnreaktor och sånt. Och i 2:an har man mer direkt kontroll över det, så att man liksom, nu tar jag fart, jag springer och sen aktiverar jag, så typ skjuter man upp sig själv. Det är inte längre bara en båge som man följer, utan det är mer det, man sköter själv. Det är mer på egen risk, kan man säga så. Så direkt i början var det mer plattformande. Som hade lite mer risk i sig.
Mm.
Och det verkar även som att det finns vapen i det, för att det fanns en inställning för i alla fall, för gun alignment och sånt. Och jag bara,
Men så kvarleva från något gammalt spel de har gjort. De bara, ja, men vi kör samma meny.
Så jag ser väldigt mycket fram emot att spela tvåan, liksom att de tar allt det här från ettan och förbättrar. Det finns en bundling med båda spelen som är på rea lite då och då, som jag kan rekommendera om det låter intressant.
Mm.
Men det är liksom retro sci-fi, kalla kriget estetik, väldigt mysigt spel. Inte värt som välvande, men jag var ändå liksom, jag vill ha mer, jag vill spela mer. Mm. Så det var faktiskt väldigt kul.
Kul. Jag tänkte med Half-Life Alyx att det märks liksom att den serien kommer från slutet av 90-talet, för allt är så här äckligt och gooigt. Man går runt där i VR och man bara, allt är slämmigt.
Alltså det är någonting som jag alltid tänker på när jag spelar Half-Life 2 eller liknande. Hur extremt våldsamt och groteskt vissa saker i spelet kan vara utan att egentligen dra till sig uppmärksamhet för det.
Mm.
Liksom det är något lik och typ käken är helt bortfläkt och det är typ halvt zombie och sånt. Men det är ingenting som liksom är gjort för att dra till sig blicken och liksom, åh, titta, vi är vuxna moget, utan det är mer naturalistiskt våld, om man säger så.
Mm, verkligen. Ja. Jag är ju nära slutet nu i det. Jag ska rädda en person.
Yeah.
Man har fått reda på vem man ska liksom rädda då i slutet, så att jag antar att det ska liksom knytas då ihop till resten av serien.
Mm.
Så det är spännande. Så jag har precis varit där, man har typ, man har liksom fällt en ganska stor liksom typ flygande grej. Och jag ska precis hoppa in dit typ.
Okej.
Jag gillar Jimmy som försöker prata kryptiskt.
Ja, men jag vill inte
har fällt en stor flygande grej.
Ja, men det är liksom så att nu är det på upphällningen.
Jag har gjort en sak.
Så att jag antar att det kommer hända en massa weird shit sen. Men det är spännande. En grej som jag har gjort är faktiskt... The Sims firar ju 25-årsjubileum i år. Så de släppte ju både ettan och tvåan som så här Legacy Collection på Steam. Så jag köpte faktiskt dem och så testade jag tvåan på Steam Deck. Så det är lite kul. Jag har inte spelat jättemycket. Det är lite bökigt med kontrollerna så här, och jag kan inte de här jävla... Jag kan inte kontrollschemat i huvudet, så att jag försökte leta efter någon så här community-grej som skulle liksom så här, gör det lätt att spela på Steam Deck.
För det var typ How enter cheat codes?
Nej, inte riktigt. Nej, jag brukar faktiskt spela utan fusk, men...
Klappa Usius.
Det var så här, jag köpte en säng och så bara, hur fan roterar jag sängen? liksom. Så det var lite problem.
Tänk min förvåning när jag kom hem från att ha pass i fredagskväll och så hör jag liksom något mystiskt, men ändå väldigt välkänt ljud inne från sovrummet. Då ligger Jimmy där med sin Steam Deck och spelar The Sims 2. Jag bara, jag känner igen den här musiken väldigt mycket. Kan ju vara för att jag har spenderat förmodligen kanske 1000 timmar i The Sims 2. Eller någonting sånt.
Men det är,
jag vågar inte räkna.
Jag vill bara spela typ en timme eller någonting sånt. Men jag märker redan hur mycket svårare det är än Sims 4.
Mm.
Det är liksom första personen jag pratade med. Hon bara instant ogillade mig. Och jag bara, what? Vad har jag gjort?
Inget sulsul där inte.
Nej, det var bara minus på direkt typ. Och jag kommer ihåg att det var ju så i de gamla spelen. Det var så att vissa människor tyckte bara inte om dig. Och så kan det vara. Men Sims 4 är ju skitlätt liksom att få alla att tycka om den hela tiden.
Det låter lite för verkligt tycker jag. Där
ja, och sen har jag liksom läst på forum och sånt. Andra liksom säger att Sims 1 är brutalt svårt. För att det är typ alla ens behov går ner jättefort. Och det är liksom... För det vet jag en grej när man spelar, det var ju det att för att avancera i karriären så behöver man ju bli vän med folk. Och det har ju liksom gått mer och mer ifrån i senare delar.
Jag tycker det är lite synd ändå på sätt och vis. Alltså det fanns ju mycket mer grejer som gjorde det klurigare att faktiskt avancera i sin karriär. Ja, så det gällde ju verkligen att hålla många bollar i luften.
Ja, men det
och då var det ju liksom problematiskt om man helt plötsligt blir så kissnödig att man höll på att dö.
Ja, men samtidigt är det så här, det är inte så jävla kul att man måste liksom, för att få högsta befordran ska man bolla liksom med 8 vänner på en jättebegränsad tid. För det är många gånger så att bara, men då skiter jag den här personen ett tag då, och sen så bara, nej men nu är inte vi vänner längre för du har typ inte hört av det. Och man bara, nej jag hinner inte.
Amanda 13 år håller inte med dig.
Så att det tycker jag ju ändå är en positiv ut. Det är liksom mer logiskt att så här, ja men jag är rymdtekniker, jag kanske ska läsa en fysikbok snarare än att typ ha tre kompisar. Så att jag får se om jag kommer spela mer eller kommer ta upp det lite då och då, för att det är...
Jag är nyfiken på det, för att jag har inte spelat The Sims 2 på evigheter.
Jag har knappt spelat The Sims 2 alls. Det är det enda The Sims som jag nästan inte alls har spelat.
Jag har inte spelat det sedan 2008.
Mm. Jag vill veta... Jag har sett lite Steam-recensioner, det har varit lite problem.
Med många kraschar.
Så jag tror jag kanske avvaktar sen det kommer någon patch. Eller något sånt. Annars så... är jag väldigt intresserad av det.
Mm. Jag har ju inte testat liksom spelare på stordatum, utan jag har bara kört på Steam Deck, för jag känner liksom att det var det jag ville ha det, helt enkelt. Så det är kul.
Otroligt spel.
Det är säkert. Jag har hört att tvåan ska ha typ bäst, roligaste expansioner. Så att det är väl det.
Alltså jag kanske är lite partisk, men The Sims 2 är ett av de bästa spelen som har gjorts.
The Sims är awesome. Jag är väldigt ledsen över att de la ner liksom nästa The Sims i förmån för att bara fortsätta utveckla fyran. För att ett nytt spel i serien... De ska ju släppa någon
multiplayer-grej.
Ska de?
Ja, jag tror de pratar om att de ska göra multiplayer-expansion till fyran.
Ja, det hoppas jag verkligen. För det är så, alltså, jag spelar ju mycket Sims 1 på GameCube, vilket inte är exakt samma spel som Sims på datorn, men det hade ju multiplayer och det är skitkul. Men ja, det hade varit kul. Men det är bara att en ny del i serien innebär ju massa nya funktioner. Liksom det är ett omtag av serien igen. Och det är det man saknar med. Det är samma sak som Mario Kart 8 Deluxe. Ja, det var jättekul med nya banor, men vapenbalansen är samma. Och liksom, det är inte alls... Man får liksom lite av en ny start när man gör någonting nytt.
Jag har en idé. En The Sims ett The Sims MMO.
det var ju brutalt det The Sims Online ju. Alltså det blir ju typ, det finns någon artikel i antingen om det var Superplay Level eller om det till och med var fienden som skrev något om The Sims Online, men det var ju liksom, det urartade ju liksom, alltså det var ju typ narkotikahandel och allt skit som gick, alltså det var liksom det, alltså det var, de fick ju stänga ner det för att det liksom skadade seriens rykte. Så att ja, det var sjukt. Ja, Oliver. Ska vi ta upp din lilla fråga igen då?
Ja, alltså det här kommer inte ta jättelång tid, tänker jag.
För du hade bara... inget annat, Adam? Eller, förlåt om jag bara liksom...
Nej. Jag har hoppat för mycket mellan olika spel. Jag fortsätter spela Red Dead Redemption 2 och det är fortfarande ett makalöst spel. Det är typ det. Inte mycket att tillägga. Så jag är klar.
Vi kan väl tänka så här att vi bara struntar i liksom vad vi tror realistiskt att de hade släppt ut och bara gå liksom vad vi känner borde vara där. Och jag tänker att bara för att göra det enklare för oss, rata grejer som redan finns natively på Switch liksom. Så att typ Resident Evil 4 och de här, alltså det går liksom, det har gått att spela på Switch länge som helst. Hela Pikmin-serien går att spela. Jag tänker, om vi ska börja med spel som inte är gjorda av Nintendo.
Varför ska vi ens börja där?
Ja, men vi kommer till Nintendo, men jag tänker för att vi har grejer som... Hade det varit nice att ha Twin Snake spelbart igen någonstans, exempelvis?
Ja, men det tycker jag väl.
Ja.
För den versionen går inte att spela någon annanstans.
Nej,
har vi dratt en premiss för det här lilla segmentet?
vad sa du nu?
Hur många spel tänker du ens att vi ska rada upp?
Ja, men vi ska vi säga, alltså minst 10 tänker jag.
Okej, 10 GameCube-spel som skulle släppas dag 1 på en GameCube-app på Switch 2.
Ja, precis.
Super Smash Bros. Melee.
Ja. Ja, jo. Ja, men det är väl någon som är typ... ganska givna. Super Smash Bros. Melee och man kollar typ Mario Sunshine, liksom visst det går, det finns till Switch, men eftersom att de inte säljer det spelet längre.
Ja, de har ju delistat det för att de är dumma i huvudet.
Kan de lika gärna låta brinna inne?
Och släppte inte Super Mario Galaxy 2 i den samlingen? Det retar mig nästan mest.
Jag vill ju spela det för att alla säger att det är bättre än ettan. Och så,
men de har fel.
Ja, okej.
Ska vi säga så här att vi ska få ihop 5 spel som är gjorda av Nintendo och 5 spel som är gjorda av alla andra, alltså tredjepart.
Men det är frågan. GameCube hade ju ett relativt svagt tredjepartsstöd. Så då är också frågan så här att vill vi verkligen släppa 5 platser till annat?
Så här. Om vi kollar på Wind Waker, tror vi att det kommer komma en remaster av det?
Alltså de säger ju att den remastern existerar ju redan. De har bara inte släppt den. Enligt ryktena då.
Behöver vi slösa bort en slott på det?
Det tycker jag definitivt, för att det är inte originalet som kommer släppas i den remastern.
Nej, men det är ändå... Okej, okay, ja.
Ja, det...
Jag skulle definitivt säga att Wind Waker borde vara där.
Alltså, det borde ju vara det. Alltså, om man ska kolla liksom...
För du skulle också kunna säga så här, men okej, ska det vara Wind Waker eller Twilight Princess? För Twilight Princess är ett GameCube-spel.
Ja. Jag säger nog Wind Waker.
Och Twilight Princess allegedly också existerar. Ja, som en remaster
det, Switch. Det är ju också ett Wii-spel, så vi får vänta tills det kommer en Wii-emulator, okej?
Okay? Alltså, Double Dash vill ju Jimmy ha, så att det är ju...
Ja, definitivt.
Det är typ
Mario Kart finns ju på allt annat.
Det, är liksom
det finns på SNES-appen, det finns i GBA-appen, det finns på Nintendo 64-appen.
Double Dash.
Double Dash och Melee kan du skriva i. Liksom, de två känns ju givna. Och det är inte säkert att vi ens kommer få liksom en Melee-remake. Liksom.
Nej, precis. Jag skulle locka Metroid Prime 2. För att ettan finns ju remastern. Så jag skulle inte sätta en slott på ettan. Även om liksom ifall den här tjänsten hade kommit ut så borde båda vara där. Men bara för att vi ska hålla oss nere. Det var 3 redan där. Vi kollar på, om man kollar på. Tänk Twin Snakes, Eternal Darkness.
Jag har ett jag vill ha på listan.
Beautiful Joe. Okej, okay, Adam, vad vill du ha på listan?
Rogue Squadron 2.
Rogue Squadron 2. Det är också det är ett av de liksom tredjepartsspelen som jag tänkte.
Killer 7 skulle också kunna räknas in där.
Killer 7, ja precis. Så att det finns liksom de här riktigt liksom legendariska tredjepartstitlarna. Och jag var tvungen att kolla på liksom, jag googlade så här best GameCube games bara för att fräscha upp minnet. Så kom jag in på 25 best GameCube games på IGN:s lista och Double Dash var inte ens med.
Nej, men de gav också Double Dash en 7a. Nej, eller var det 6a? Folk var så inte jätteförtjusta i det alltså. Jag vet att det finns också vissa som anklagar det Double Dash för att vara långsamt, men det måste vara de som spelade på 50 hertz och inte 60.
Tycker inte det
var ju säkert som sirap. Långsamt. Nej, för jag upplevde inte heller så. Men spelar du i 50 hertz, då är det skitsegt. Luigi's Mansion hade jag satt, för att första spelet är det enda du inte kan spela någon på Switch idag.
Ja, och det så här LAN-spel, det var liksom typ synonymt med...
Ja, första spelet är dessutom bäst.
Det ser ju jättebra ut också.
Jag tycker att Luigi's Mansion 3 är skitbra, ärligt talat.
Ja, det är bra. Men jag gillar ettan. Tonen i ettan gillar jag bäst.
Om man kollar på Metacritic.
Ja. Nej, säg Metacritic.
Metacritic, så alltså de, absolut högst har vi Metroid Prime med 97, det går bort. Och sen efter det, 96, Resident Evil 4, det går också bort. Och sen har vi både Twilight Princess och Wind Waker på 96. Och där, alltså, som sagt, bara för att hålla ner det så att det inte blir liksom massa Zelda, massa Mario. Jag skulle säga Wind Waker där. Är det någon som... Jag har inte ens skrivit ner Wind Waker, gud. Alltså jag skulle nästan besviken. Argumentera för att bara för att vi vet att det liksom, det borde komma ut vid Masters av de spelen.
Alltså grejen är att det är mycket Nintendo borde göra.
Ja.
Jag tycker ändå att originalet på, för att de där kommer aldrig släppa originalet av Wind Waker. De kommer ha det där konstiga ljusfiltret på som gör att spelet förlorar lite av sin identitet.
Det förlorar lite av sin identitet, men är det värt liksom att ge upp ett helt typ Beautiful Joe eller
definitivt, definitivt.
Jag har aldrig spelat Beautiful Joe, jag bara vet
Beautiful,
att det är...
Beautiful Joe är ganska intressant liksom typ beat'em up, men det är liksom, om man ska ställa det mot Wind Waker så hade jag slängt ut Beautiful Joe alla dagar i veckan.
Jo, jag med. Alltså som sagt, enda anledningen till att jag skulle, om jag skulle slänga ut Wind Waker så är det baserat på att jag vet liksom, att man förmodligen kommer få det på annat håll.
För det finns ju en fråga också, så här, ska man ta med lite udda titlar också? Så vi har ju typ Chibi-Robo, Doshin the Giant och första Animal Crossing.
Första Animal Crossing känner jag i så fall. Ja.
Och med första Animal Crossing så får du också en massa bonusspel, för fast NES-spel i Animal Crossing. Som du kunde samla och spela.
Jag skriver till.
Vi kan...
Men det är ju mer så här en historisk grej för Animal Crossing. Att ha med bara för att se liksom så här, vart serien börjar någonstans. För det är ju en remake av Animal Forest som kom till 1964.
Okej, okay, nu är vi redan på 7 spel. Vi har 3 slots kvar.
Ja, men vilka spel har du skrivit upp då?
Jag har skrivit Double Dash, Melee, Metroid Prime 2 och Rogue Leader. Och då har vi fått varsin som vi bara, men det här måste vi locka. Eller vill du använda det på något annat, Amanda?
Nej.
Nej, när du sa Melee så bara tog jag för givet att det var det du tänkte. Precis. Så resten av... Soul Calibur 2 ligger på 7:e plats. Beautiful Joe på 8:e plats.
När satte du i Soul Calibur 2?
Jag har inte satt upp. Jag kollar Metacritic. Det är 7:e bästa. Okay. Ah,
jag trodde du bara läste lite in. För att det finns liksom typ så här. Ja, men finns ju Donkey Kong Jungle Beat. Star Fox Adventures.
Precis.
F-Zero GX.
Ja, F-Zero GX måste vi... Alltså, ja, jag skulle argumentera för att det är typ ett givet.
Eller vi kan ta Medal of Honor Frontlines. För att få Nintendo-fans chansen att spela det utan den gula bröstvårtan till spak.
Jag glömde ju läsa upp listan. Vi hade Double Dash, Melee, Metroid Prime 2, Rogue Leader. Och så har vi Luigi's Mansion, Wind Waker och Animal Crossing. Det är ett tredjepartsspel där.
Mm. Ja, där ser man. Nintendo Rules. För att jag känner lite... Adam, tyst. Jag...
vänta. Fire Emblem.
Ja, just det.
Radiant Dawn, eller va?
Nej, det är Wii-spelet. Path of Radiance.
Samma sak.
Fire Emblem känns...
Säger fast... den största paragrafen.
Men så här också. Det ryktas också att det finns en collection med Fire Emblem. Både Path of Radiance och Radiant Dawn. Som också typ är Switch-ready. Men som inte har släppts, men det vet jag inte heller. Men första, alltså det Fire Emblem Path of Radiance hade ju varit en contender så att säga. Jag skulle även vilja kanske slå ett slag för Battalion Wars som är ett lite udda spel.
Alltså det skulle du.
Och sen är ju frågan om, vill vi ha något Mario Party med?
Nej.
Och i så fall är det 4:an.
Jag vill inte ha något Mario Party med. Alltså... Alltså det finns ju jävla många Mario Party redan på Switch liksom.
Ja, det är sant. Men Star Fox Adventure skulle jag kunna slå ett slag för.
Uff.
Och Donkey Kong Jungle Beat är i frågan också.
Okej, då har vi fyllt den här nu. Så, just
för Donkey Konga kan vi ju räkna bort eftersom det inte finns trummor. Och det liksom, visst, det går att spela med knappar, men det tar lite grejen från det.
Mappa om dem.
Jo, men det går att spela Donkey Konga med en kontroll redan idag. Liksom på GameCube om du så vill. Men det är, det är, det, då är det inte kul att göra det så.
Men om de har att man kan köpa kontrollen via deras medlemskap som är N64-kontrollen och det. Om man kan köpa en ny Donkey Kong-kontroll.
Då hade man kunnat göra det. Men jag tror att för sig, det var bara covers i det faktiskt. Så att det borde gå.
Mm.
Okej, okay, så just nu Double Dash Melee, Metroid Prime 2, Rogue Leader, Luigi's Mansion, Wind Waker, Animal Crossing, Path of Radiance, Star Fox Adventures och Jungle Beat har jag skrivit ner. Men vi kan ju ta bort Jungle Beat då. Även om jag alltid velat spela det.
Av vilken anledning tar du bort Jungle Beat?
För du sa att det är inte kul utan trummor.
Nej, alltså nej, Jungle Beat är inte samma sak som Donkey Konga.
Ah, jag tror du snackade om, jag vet att det inte
är. Nej, Donkey Kong
är ett plattformsspel. Men jag trodde att det var det du argumenterade för inte var kul.
Nej, för Jungle Beat portades till Wii och jag tror det finns en 3DS-version också.
Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi kvar det. Då har vi 10 spel. Så ett spel som vi inte har här nu just nu då är...
Resten.
Ja, vi har inte F-Zero GX.
Nej, det känner jag att det måste in.
Jag håller med. Vi har inte Eternal Darkness. Jag vet att... Är jag den enda som har spelat det här kanske?
Ja, jag har inte spelat det. Jag har
spelat lite av det och jag trivdes inte.
Nej, jag har köpt... För något år sedan så köpte jag en massa GameCube-spel så att jag har det liksom. Men jag har inte spelat
det. Det legendariskt skräckspel med den här Insanity-mätaren som bara spelar tricks på dig. Vi har inte... Fast i och för sig, Beyond Good and Evil har vi kommit till Remasters.
Ja, det, jag tror till och med att du kan spela det på Switch om jag inte har helt fel.
Ja, Beyond Good... Ja, jag tror att den samlingen... Eller jag tror att den remastern släpptes det också.
Men jag skulle inte säga att Beyond Good and Evil är bättre än något av de spelen vi har räknat upp.
Nej.
Ursäkta. Inte jag heller.
Tänk dig när Beyond Good and Evil 2 kommer till Nintendo Switch 2.
Det kommer aldrig komma. Ubisoft hinner gå i konkurs innan det är färdigt.
Vilket spel ska vi ta bort för att få in F-Zero här?
Då hade jag nog kunnat peta Donkey Kong Jungle Beat.
Jag petar hellre Star Fox, ärligt talat.
Du hade lagt in Star Fox?
Jag har lagt in Star Fox, ja.
Ja, men bort med Star Fox. Jag ägde aldrig GameCube. Jag har ju inte spelat majoriteten av de spelen. Jag bara sitter och tycker till.
Alltså Star Fox är typ ett sämre Zelda, typ.
Med världens häftigaste svans.
Ja, alltså pälsgrafiken var nice.
Mm. Och får man inte höra den här stora stenen? Bara, nobody brings me gifts anymore!
Vi har inte Killer 7. Vi har inget Super Monkey Ball.
Nej, men Killer 7 går att spela på de flesta moderna plattformarna.
Ja, det finns på PC.
Super Monkey Ball finns det ju typ en så här best of-samling nästan. Och jag tror att den också finns på Switch.
Vi har inget Twin Snakes. Vi har inget Baten Kaitos Battalion Wars.
Baten Kaitos finns som samling. Både ettan och Origins som bara släpptes i USA och Japan. Så nice. Det finns på Switch redan. Tales of Symphonia finns på Switch också.
Vi har inga av de här Mario-sportspelen, känner vi att... Jag vet att du gillar ju fotbollsspelet, Strikers.
Mario Strikers skulle kunna vara en contender. Mario Golf Toadstool Tour skulle kunna vara en contender. Men Strikers är väl det som sticker ut mest där, tror jag. Samtidigt så att ett av de mest sällsynta Mario-sportspelen, det är baseball.
Ja.
Men är det bra?
Jag har inte spelat det. Oh, sen finns det ett annat spel också. Mario Dance Mega Mix eller vad det nu heter. Den här dansmatta grejer. Det finns ju också. Hen har aldrig spelat. Men det är liksom också en sån här udda fågel. Och sen har vi också ett annat spel som heter Oddama. Som styrdes med den här mikrofonen. Nintendo gjorde Kinect innan Kinect. Liksom.
Vi kommer in på riktiga deep cuts här.
Jag kan min GameCube.
Alltså jag vet att det är nästan i hädelse, men om jag kollar på spelen jag har här nu. För jag erkänner ju att även om Fire Emblem inte är min grej så känner jag ändå att det är typ det enda RPG-spelet vi har här nu. Så att det sitter ju säkert.
Mm.
Jag började liksom lyfta nävarna långsamt där när du nämnde Fire Emblem.
Och sen, och på grund av Amanda
också. Amanda såg ut den här arga gubben i Inside Out. Du bara nämnde Peter Panther Freddy och hon bara... Wah!
Men jag tycker att vi byter ut det mot Pokémon XD Gale of Darkness.
Oh, nej, tack. Det är faktiskt otroligt sällsynt det spelet.
Är det bra? Dyrt.
Alltså, jag har inte spelat det, men jag spelade i Pokémon Colosseum som var liksom föregången och det var ganska kast.
Ja. Jag spelade demot i en random butik någonstans när jag var yngre. Jag bara, det är Pokémon.
Jag och min kompis köpte Colosseum nästan helt baserat på att vi ska spela minispelen för att det var i Pokémon Stadium. Och så fanns det inga. Vi trodde det var liksom typ Stadium 3.
Vi spelade ju Pokémon Stadium på vår 500-stream. Förra året. Och det var såhär, jag kommer ihåg att de minispelen var så jävla roliga. Och så satt vi där och man bara... Alltså vi fick liksom typ pressa den timmen.
Gud vad man hade roligt med dem när man var yngre. Och nu är det liksom, det är kul i 5 minuter.
Man bara, okej, nu har vi gått med de här paketen 2 gånger. Vi behöver inte göra det igen, typ.
Jag vet att det i princip är hädelse, men av de här spelen så hade jag petat antingen om vi nu vill få in någonting annat, så hade jag petat antingen Wind Waker, återigen baserat på att jag känner att det kan återupplivas, eller Melee, bara för att jag känner att Ultimate är så mycket bättre.
Jaha, nej, Melee tycker jag absolut ska vara kvar för att det är så himla kopplat till den konsolen. Då hade jag nästan varit inne på peta Animal Crossing för något annat.
Ja, jag har inget emot att peta Animal Crossing, för att det hade inte jag spelat någonting, tror jag.
Ja, och så här, första Animal Crossing är fortfarande min favorit. Men jag känner liksom så här att det är mer för typ historiens skull att liksom kunna spela Animal Crossing. Men jag tror att liksom det är så många quality of life-grejer i det senaste att jag tror att det hade varit jobbigt att gå tillbaka till första. Även om det var mycket roligare för att alla liksom, det var verkligen, alltså det var stenhårt. Det var så här att om biborna inte var nöjda med dig så flyttade de. Det var inte så här de frågade om de fick ge sig av. Det var bara så här, bye bye. Och typ där, många var otrevliga mot, det var skitsura och grejer. Och absolut det bästa i första Animal Crossing.
Jag ser ett mönster här.
absolut det första, eller det som var bäst i Animal Crossing, det var det att om du stängde av konsolen utan att spara, så kom Mr. Resetti upp och skällde ut dig efter noter. Och han blev bara värre och värre ju oftare du gjorde det dessutom. Alltså, jag utmanade honom på det, så jag stängde av flera gånger. Alltså, han var så galen, så han var så här, alltså jag tror inte mina ögon typ. Alltså, hur kan du vara en sån här person som stänger av utan att spara? Han bara, jag ger upp. Gör vad du vill, typ. Jag knäckte honom.
Men jag känner, F-Zero GX måste... Just det fick en remake, väl?
Ja, det fick det. Men F-Zero GX måste in.
Ja, men det är med.
Jag petar Star Fox. Och vad vill du... Och vad skulle du peta Animal Crossing för?
Ja, det är det jag kollar på här nu. Alltså,
han vill bara peta utan en anledning.
Det finns ju grejer jag...
Enter the Matrix.
Nej. Sonic Adventure 2.
Nej, för helvete. jag vet inte vilka som har intalat sig att Sonic Adventure-spelen faktiskt är bra.
Jag vet inte. Jag vet inte hur man kan vara ett fan av Sonic
alltså,
och vara vuxen.
Jag är inte jätteförtjust i Sonic uttaget. Jag försöker spela Sonic och bara, nej, det här är för weird för mig. Men tvåan ska i alla fall vara acceptabelt jämfört med ettan, så som jag förstår det.
Vet du vad? Det finns bara... Det är typ en tredjedel av Sonic Adventure 2 som är accepterat. Och det är Sonic och Shadow-banorna. Allt annat är piss! Alltså verkligen piss. Det är liksom, man åker runt som Knuckles och Rogue och letar efter... Chaos Emeralder och det är så jävla tråkigt. Eller så går man runt som Dr. Eggman och Tails i en robot och skjuter typ fiender, vilket också är pisstråkigt. Shao Garden var kul också i Sonic Adventure 2.
Det var ettan, man gick runt som Biggs the Cat, va?
Jag har aldrig spelat ettan.
Ja. Okay.
Shao Garden är en sån grej som minispelare i Pokémon, att hade man spelat det idag så hade man tänkt, vad fan.
Är Pokémon Channel något som man har väl haft med? Det är nog ett av de konstigaste spelen till GameCube. Det liksom gick ut på att titta på TV. Så liksom köpte du Pokémon Channel så var, då fick du ett nytt så här, animeavsnitt för sån här Pichu-miniserie. Så var det en gång om dagen, det kom ett nytt avsnitt i typ 7 dagar tror jag.
Åh gud.
Men det var liksom, och så var det massa andra så här, det fanns någon så här fitnessprogram. Och så var det någon så här bakprogram. Jag minns inte helt, men det var ju ett sätt för att få Jirachi till Pokémon Ruby och Sapphire.
Aha.
Men nej, det ska inte med såklart, det är bara ett weird spel.
Okej, men vi kollar här på...
Ja, men säg upp listan igen.
Listan är Double Dash, Melee, Metroid Prime 2, Star Wars Rogue Leader, Luigi's Mansion, Wind Waker, Animal Crossing, Fire Emblem Path of Radiance, F-Zero GX och Donkey Kong Jungle Beat.
Men det är en rätt så bra lista. Alltså. Det enda är väl det om vi skulle vilja peta in Twin Snakes. Liksom. Och kanske ett sportspel. Men jag vet inte liksom om något av sportspelen faktiskt är bättre än det vi har där.
Och man peta in det för sakens skull liksom.
Ja, exakt. Och då känner jag väl det enda som är tråkigt och det är Twin Snakes för att det går inte att spela det någon annanstans. Det är liksom fast på GameCube. Det spelet.
Än så länge.
Ja, men alltså jag skulle inte kunna se någon, att det någon gång skulle släppas därifrån.
Ja, det är om någon släpper volume 2. Bara... det skulle vara med där.
Ja, men då måste ni ändå godkänna det.
Jag läser upp IGN's topp 25-lista här.
Du smittar Double Dash med sig, den är redan diskvalificerad.
Men jag skippar allting vi redan har och jag skippar allting som finns liksom spelbart redan.
Yep.
Så det är Twin Snakes, Baiting Kaitos, Batting Kaitos, Eternal Wings, bla bla. Battalion Wars.
Bra lista.
Va? Är Battalion Wars med på den 25-listan men inte Double Dash?
Ja.
Herregud. Även fast det var ganska kul att köra den där jäkla lilla recon-bilen dock.
Super Monkey Ball 2, men det sa du att det fanns någon form. Ja,
det finns massa Super Monkey Ball på Switch, så att det är liksom...
Killer 7, Time Splitters 2, Beautiful Joe, Soul Calibur 2, Wave Race Blue Storm.
Just det. Det gillar aldrig jag.
Inte jag heller. Prince of Persia, Sands of Time.
Det finns ju.
Det finns på... Ja, man kan spela Xbox. På Xbox.
Ja, det släpptes inte... också en port till PlayStation 3 som var värdelös.
Men det finns inte på Switch, men jag tror ändå att det är inget spel vi ska ta med. Det finns då är det flera andra som går före.
Jag läser deras topp 5 här nu oavsett. På femte plats är Eternal Darkness. Fjärde Wind Waker. Tredje Melee. Andra Resident Evil 4. Första Metroid Prime.
Och... Så det jag känner egentligen, det som saknas då, alltså spel som är Twin Snakes, Soul Calibur 2 är två spel som ska kunna petas in. Om vi vill ha mer tredjepartsspel. Och så man petar Jungle Beat och Animal Crossing för Twin Snakes och Soul Calibur 2. Men samtidigt, Jungle Beat känns lite unikt också. I alla fall.
Vi har hellre Twin Snakes än Eternal Darkness.
Jag kollar inte på mig.
Jag vet inte.
Det är samma utvecklare, men...
Så jag hade inte så himla roligt just det, med Eternal Darkness, men jag kanske inte riktigt rätt person att uttala.
Nej, men jag kan tänka att det finns ett historiskt värde i Eternal Darkness, men det tycker jag också finns i Twin Snakes med tanke på att det inte existerar någon annanstans.
Mm.
Annars tycker jag att den listan vi redan har är ju egentligen bra också. Så att det är liksom inte det. Nu är det ju verkligen bara så här... Oh, vad vill man värdera här egentligen?
Adam, har du en åsikt?
Jag är bara glad att Star Wars Rogue Squadron är med.
Peter Rogue Squadron.
Jag spelade demo på det och jag bara, oh my god, det här är coolaste skiten någonsin, men jag vill fortfarande inte köpa en GameCube.
Okay, men jag petar... Ska jag peta Animal Crossing eller Jungle Beat först? Vilket är första spetet?
Jag skulle nästan säga Jungle Beat.
Jungle Beat, okej. Okay. Och så lägga till Twin Snakes eller Soul Calibur?
Twin Snakes.
Twin Snakes, vi har ett fighting-spel redan.
Ja, just det, ja.
Förvisso Melee som är lite annorlunda, men det ändå.
Och sen, det Soul Calibur 2 har ju varken Yoda eller Darth Vader i sig som det senare spelet där hade.
Men det går inte att spela Soul Calibur 2 på Switch redan då?
Det bryr jag mig. Det vet jag inte.
Just jag vet det finns ju en remaster, tror du
det? Ja, det kommer...
Jag vet inte om det är på Switch, men...
Jag gör en snabb googling här bara. Nej, det första resultatet är Soul Calibur 2 should be put on Nintendo Switch.
Ja, okay. Ja, men vi känner ändå Twin Snakes före Soul Calibur.
Mm.
Och då är frågan, ska vi peta Animal Crossing för Soul Calibur eller Eternal Darkness?
Nej.
Nej.
Jag faller för grupptrycket och säger nej. Men det hade varit kul att göra det för reaktionens skull annars.
Mr. Resetti hade blivit arg.
Okej, okay, men då är Spelsnacks lista på 10 spel som måste finnas på GameCube. Ja.
Med massa olika sådana här böt.
Så Twin Snakes, F-Zero GX, Path of Radiance, Animal Crossing, Wind Waker, Luigi's Mansion, Rogue Leader, Metroid Prime 2, Melee och Double Dash.
Hurra. Ja, nice.
Hmm.
Så då vet ni vad ni ska spela sen när det kommer en GameCube-app. Det kommer inte komma någon GameCube, de har ju sett massor av remaster. Och det är så att den appen hade ju blivit jättestor. Då hade du fått liksom ladda ner titel för titel istället för att ha alla liksom poäng.
Jag trodde att Nintendo 64 appen bara var streamade spel.
Nej, alltså 64 spelen är ju skitsmå. De är ju typ bara några, alltså vad var max antalet megabyte på en 64 spel? Det är inte typ 64 megabyte som är typ det största.
Jag vet inte, alltså, men jag har för mig att det liksom, när de utannonserade det så var det, Nintendo 64 kommer ut, men det är streamat.
Nej.
Jag vet inte var jag fått ifrån.
Gud, tänk vilken horribel kvalitet jag har spelat. Typ. Ja, en dålig emulerad version av Ocarina of Time streamat från en server någon randomstans.
Ja, Nintendo-server också.
Ja, man går inte så att spela Smash ordentligt online.
Liksom. Nej.
Ja, men kul. Jag tackar aldrig nej till lite GameCube-kärlek, kan jag väl säga.
Nej.
Men med det sagt så är det väl dags att avrunda för dagen.
Ja, det är lika bra.
Ni hittar som vanligt på spelsnack.com. Där finns alla länkar där vi finns, som i din favoritpodcast-app, Spotify, Apple Podcast eller RSS-flöden. Ni kan också kommentera via Spotify, vilket är att föredra, eller skicka mejl till oss på kontakt@spelsnack.com eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn @spelsnack.com eller gå in och kommentera på Loading eller diverse sociala medieplattformar vi också finns på, som Twitter och Facebook och Instagram. Så hörs vi igen nästa vecka, helt enkelt. Hej då!
Tack,
hej.